CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
Under coronapandemin har teknikaktierna gått som tåget på börsen i USA. Men även här i Sverige har ett antal bolag firat stora triumfer på Stockholmsbörsen. Vi ska gå igenom vilka svenska IT-aktier som kanske har gått allra bäst på börsen eller som du har pratat mest om i alla fall. Jag heter Johannes Karlsson och med mig idag har jag Uffe Pettersson, analytiker på Dagens Industri. Välkommen till Digitalpodden. Kul att du kan ställa upp och vara med och prata med mig.
Kul att vara här, Johannes. Jag tror det är premiär för mig på Digitalpodden. Vi har ju analyspodden på min del av så att säga, Dagens Industri som vi gör varje vecka. Men Digitalpodden har jag nog inte varit med tidigare, så det blir roligt. Vad tycker du vi ska avhandla den här veckan då?
Ja, jag har pekat ut ett antal aktier där som jag tycker är mest intressant. Och det är väl inte aktier som har gått någon förbi. Och jag tänkte då vi kunde börja i den änden kring Evolution Gaming. Den här live-casino-leverantören som ju verkligen har gått som tåget på börsen i år. Innan jag klev in här i studion så var de fortfarande upp över 100% sen årsskiftet. Det såg ju länge ut som att inget kunde stoppa den här uppgången för bolaget. Men sen, för någon vecka sen så sålde ju en av bolagets största ägare, Richard Livingstone, av en tredjedel av sitt innehav. Och då blev marknaden lite mer surmulen. Vad tror du, Uffe? Är det slut på festen efter den här stora försäljningen?
Jag tror det kan vara slut på börsfesten i alla fall. Vad det gäller verksamheten så ser ju den ut att fortsätta väldigt bra. De har ju egentligen varenda delårsrapport Evolution har kommit med senaste åren, skulle jag säga, har varit bättre än förväntat, trots att förväntningen för varje kvartal har stegat. Så även andra kvartalets resultat var lite bättre än väntat. Men nu, som du säger, så har ju aktien då faktiskt tappat en del. Den är fortsatt upp väldigt mycket på året, men idag då så står den i 588 och den var ju uppe mot 700 ett tag, och Richard Livingstone sålde sina aktier på 650 kronor. Så den har gått ner 10% ungefär sen han sålde aktier det priset som han fick, och då var den ändå lite rabatterad när Richard Livingstone sålde sina aktier. Så det där har pressat aktien kanske mer än vad folk förväntade, och det beror nog på att det fanns liksom ingen, det var en ganska stor post han sålde, den var värd 5 miljarder ungefär. Det fanns ingen riktig naturlig köpare till det där, för de andra storägarna har också sålt av. Capital Group, som nu är största ägare och sen Livingstone har sålt lite aktier här, har också sålt lite aktier i under andra kvartalet, inte alls i samma storlek som Livingstone, men likväl, och även en del svenska SCB och sådär har sålt lite aktier. Så det fanns ingen naturlig tagare av det där, och då tror jag att man gjorde placingen bland ska vi säga mer kortsiktiga investerare som hoppades på att kunna, så att säga, köpa med lite rabatt här och sen så smidigt sälja av lite grann. Men så blev det ju inte, utan de som köpte för 650 spänn, de har då förlorat 10% här, och då tror jag att vi kan pressa oss lite ytterligare här av att det fortfarande kan finnas, ska vi säga, en del lite ovilliga ägare till Evolution Gaming. Så ja, och det som gör att aktien faller, dels är det väl den här stora utförsäljningen, men det är ju också värderingen, som de värderas ju till Evolution Gaming till 20 gånger omsättningen och 50 gånger vinsten, och det är ju unikt bland storbolag.
Mm, just det. Men som du var inne på där, de har ju ändå då haft starka kvartal bakom sig, och bara för några veckor sedan här så rapporterade de ju siffrorna från andra kvartalet som i mitt tycke i alla fall kändes väldigt starkt då, präglat såklart av coronapandemin. Vad var dina intryck från den rapporten? Vad tyckte du stack ut?
Jo, men alltså, tillväxten är bra, och sen så att de håller uppe rörelsemarginalen, och det är klart att andra konkurrenter ser ju Evolution Gamings fantastiska rörelsemarginal och lönsamhet här, och konkurrensen hårdnar, men likväl så lyckas de då öka rörelse eller marginalen här, och det tyder ju på att de har en väldigt bra produkt, och framförallt de är så stora på marknaden att det är svårt för de andra att komma ikapp. Och sen så är det ju, kunderna mår ju också generellt sett väldigt bra då, kasino så att säga, de som kasinobolagen, och då vill de väl ha en tjänst som fungerar, och den är lite dyrare än ska vi säga uppstickarna, så är inte det hela världen, för de tar ändå igen det på mot sina spelare, så att säga. Så det ser bra ut, men att bolaget är då värt över 100 miljarder, det börjar liksom landa upp här bland Stockholmsbörsens 10 största bolag, och jag tror att det är många i den, ska jag säga, den gamla världen som inte spelar kasino i mobilen undrar nog hur man kan få så hög värdering, men det får man ju om man växer så som de har gjort. Men jag vet inte, det känns som att, och det som har, så att Evolution Gaming har lyckats med, de har ju lyckats, det finns ju Swedbank och SCB och lite sånt där som aktieägare i ägartabellen, men tittar man på många andra spelbolag så är de lite ratade av sådana här hållbarhetsskäl och ska jag säga etiska skäl, men vad det gäller Evolution Gaming så flyger de lite under radarn här, eftersom de inte har, så att säga, slutkunder då i form av spelare utan en underleverantör, så, och det där kan ju också ändras, så att säga, att de även får då en, ska vi säga, en etisk profil då, att de verkar inom en bransch som är lite ifrågasatt.
Just det. Det jag tyckte var intressant i den här rapporten, apropå då coronapandemin, var ju att bolaget, ja men vad ska man säga, de putsade till sina marginaler rätt rejält då, eftersom att de hade lägre kostnader på grund av att deras, vad kan man kalla det, operatörer av de här live-casinoborden, att alla bord inte kunde vara i bruk då helt enkelt under coronapandemin, och att man därigenom sparade in pengar på personalkostnader. Men samtidigt sa då vdn Martin Karlsson, när jag pratade med honom, att de hade prognostiserats med kanske ännu högre intäkter om det var så då att de hade kunnat ha alla bord öppna. Vad tror du, apropå den här vinstmarginalen som har varit ganska fin och som blev då ännu bättre under det här kvartalet, tror du att det är en engångseffekt vi såg här under coronapandemin, och kommer man kunna behålla den de två sista kvartalen i år, tror du?
Nej, men som du är inne på så var det väl en liten positiv effekt här, som du säger, att så att säga, man kunde inte hålla alla länder igång då, där man har sina shopkéer och spelbord, och då blev det att om man hade igång hade, så att säga, högre trafik på dem och bättre lönsamhet där. Men de ska ju bredda sig till olika länder, och den här expansionen kostar ju pengar, så skulle kunna tänka mig att det var, så att säga, lite uppumpad rörelsemarginal. Men det ska bli intressant att se här Q3 och Q4 också, se vad som händer.
Och i Q3 så planeras ju då förvärvet av Netent, i alla fall formaliseras lite mer i den processen. Vad tycker du att Evolution Gaming står idag i relation till det förvärvet? Det vill säga, vad ser du framför dig? Hur mycket kommer det bidra med till verksamheten framöver, tror du, om det här förvärvet då går i hamn, vilket det ju ser ut att göra?
Ja, alltså det var ju en, med tanke på att Evolution Gaming var högre värderad än Netent, så gör ju det att vinsten på aktier när de slår samma bolagen ökar då för Evolution Gaming, så att säga, utan att de gör några effekter. Och sen så hoppas man på lite besparingseffekt också, men det som jag tycker var lite intressant eller underligt, eller vad man ska använda så, det är ju att Evolution Gaming har ju länge sagt att det är, så att säga, live casino som är grejen, och då kommer de ju, så att säga, med så att säga, där man spelar med mot en riktig toppse, och här köper de ju då Netent som är på den andra sidan av marknaden, det vill säga, det är ju databaserade kasino, och då lite underligt att de liksom breddar sig däråt, men de såg väl att de vill gärna växa, de har växt väldigt mycket organiskt, och nu försöker de se på då även ett förvärvsvår här, och Netent har jag haft en del problem här genom åren, aktiekursen var lite pressad ett tag, och det var det som Evolution Gaming såg. Jag vet inte vad är din reflektion kring det här, det var ju en stor affär, det var ju värd över 20 miljarder kronor, så det är ju en jätteaffär faktiskt. Vi har ju skrivit väldigt mycket om exempelvis Alfa Lavals försöker köpa Neles, ett finskt industribolag, men den affären har vi skrivit mycket mer om än Netent-affären, trots att Alfa Laval-budet då är mindre än vad Netent-affären var. Så det är lite sådär att man kanske fortfarande tittar väldigt mycket på, ska vi säga, verkstadssektorn, inte mycket i den här tjänstesektorn där priserna faktiskt är så höga så att det överträffar Alfa Laval. Men jag vet inte, vad tycker du om den stora svenska versionen i kasinot?
Ja, men det känns i alla fall på ett sätt lite kul att Netent stannar hos ett svenskt bolag då och blir en del av Evolution Gaming. Det är väl min första spaning kanske. Men sen, så som du är inne på, det ska ju bli intressant att se ja, hur man gifter samman de här två, vad ska man säga, ändå lite konkurrerande verksamheterna idag, så och liksom ser till att de inte börjar kannibalisera på varann kanske, men det har de säkert en smart strategi för. Sen så antar jag då, för jag vet att Evolution Gaming har fått lite kritik, nu var det visserligen bättre här i Q2, men tidigare har man fått en del kritik för att de har haft ett ganska svagt kassaflöde i relation då till sina rörelsemarginaler, och det här kanske är ett sätt då för att liksom minska risken där också och öka det. Vad tror du, är det en korrekt spaning kanske?
Ja, så kan det vara. Så att säga, det jag tror de vill åt är väl att det är ju konkurrenter, för det är liksom, ska vi säga, det är lite som att sälja en elbil eller en gammal förbränningsmotorsbil, men slutkunden är densamma för både NetEnt och Evolution Gaming. Det är ju kasinooperatörer, spelbolag, ja, internetspelbolag, men det är så att säga två olika produkter inom samma nisch då, och där hoppas man väl då i de här bolagen kunna, så att säga, få en styrka gentemot slutkunden och kanske till och med spara lite pengar då, att man så att säga inte behöver ha massvis av kundansvariga, utan man kanske kan spara ner lite på sånt där och liksom lite ut mot slutkunden så att säga. Men sen har vi ju det här problemet att kan det bli internpolitik då, att NetEnt-folket vill fortsätta satsa på sin del medan Evolution Gaming vill använda kassaflödet till att bygga upp fler live-casino-enheter i olika länder. Så det är inte helt lätt. Det krävs ganska mycket av ledningen här att få ihop det där. Fördelen med den här affären är ju att det är en tydlig köpare, att det ändå är Evolution Gaming som kommer bestämma att det inte var två jämstora bolag, för då hade det kunnat bli krångligare att få reda ut de här, ska vi säga, interna processerna. Nu är det ändå en köpare som kommer bestämma, men det är ändå ett storförvärv som Evolution inte har varit i närheten av tidigare.
Det ska bli spännande. Jag tänkte en sista fråga bara innan vi avrundar kring Evolution Gaming. Jag pratade ju då med vdn Martin Carlesson under samma med rapporten och frågade honom var i verksamheten han tyckte att det fanns störst förbättringspotential, eller vad han då tyckte att bolaget kan göra bättre. Och lite publikfriande så svarade han då att det finns 100 saker som de borde göra bättre, och att han har svårt att sova ibland för att de borde vara ännu bättre än vad de faktiskt är. Men han ville liksom inte peka ut någon enskild aspekt sådär som hade gjort bolaget mycket bättre direkt. Men vad tycker du, om du får peka ut en eller två risker eller utmaningar för Evolution Gamings del framåt, vad ser du då?
Den politiska risken i deras fördel då, så det börjar så att säga öppnas upp lite i USA som alla spelbolagen vill in i nu, men här finns ju så att säga generellt en risk med spelsektorn och penningtvätt och liksom, ska vi säga, den etiska modellen och det här med, man kan tänka sig, med beskattning. Tittar man på liksom andra, ska vi säga, verksamheter som så att säga är etiskt ifrågasatta, tobak och sånt där, så brukar de åka på liksom skattesmällar och sånt där. Och nu har man vet inte hur olika länder resonerar i framtiden, men om man tittar på de fantastiska vinster som görs i den sektorn nu då, och så har vi då massvis av budgetunderskott här till följd av corona, så kan jag tänka mig att en sån här som Magdalena Andersson och hennes kollegor runt om i världen bland finansministrar börjar titta på det här. Så det finns en politisk aspekt som jag tycker man har räknat in i Kindred och de andra spelbolagen som man inte riktigt har räknat in i Evolution Gaming. Och så att säga, händer det någonting politiskt mot branschen så slår det även mot Evolution. Även om de inte har några, så att säga, slutkunder, så är de ändå en leverantör som lever på slutkunder. Så det ska jag säga är en långsiktig risk. Sen kortsiktigt är det ju då att få ihop det här NetEnt, som det var ju så att säga ett, så att säga, bolaget hade en riktig utförslöpa lång tid fram till i somras egentligen, innan det här budet kom då, som fick den att rusa här. Så det är ett bolag som har haft lite problem med tillväxten, och det handlar väl om att se till att de fortsätter växa då, NetEnt.
Om vi går vidare till nästa bolag som jag tänkte att vi skulle prata lite om, så har vi Sinch, som ju man kan beskriva som ett molntjänsteföretag som levererar olika typer av meddelandetjänster till andra företag. De är inte så synliga mot slutkonsumenter med sina produkter, men man kan väl sammanfatta det som att till exempel tandläkare tar hjälp av dem när de ska skicka ut påminnelse sms och dylikt. Och det finns även möjlighet för företag att ta hjälp av deras tjänster för att göra mer avancerade utskick med videosnuttar appar och länkar med specialgjorda webbsidor till sina kunder där man liksom då kan beställa saker. Och det här bolaget har ju då också gått som tåget på börsen i år. De är uppe 138% sedan årsskiftet. De har stått ännu högre i perioder men faller tillbaka lite. Uffe, vad är det som har gjort att Sinch har blivit ett, vad ska man säga, håsat bolag under det senaste halvåret? Vad är det de har gjort bra som marknaden har gillat?
Det de har gjort bra, de har alltid, men de har haft en god organisk tillväxt under ett bra tag. Då kanske inte riktigt lika hög som senaste kvartalet, men det har ändå varit god. Men det som har tillkommit här och som har gjort att aktien har verkligen flugit iväg senaste åren, det är ju att de har varit väldigt aktiva inom förvärv då i Europa och Sydamerika och så att säga börja då ha som ambition att skapa sig en global plattform för sms-meddelande och andra, att man som ett storföretag, exempelvis Facebook, då ska liksom räcka med att vända sig till Sinch för att få ut sina grejer över hela världen och inte behöva använda, ska vi säga, mer lokala spelare då i det här segmentet. Så jag tror att det är den här kombinationen av god organisk tillväxt och framförallt en intensiv förvärvsagenda. De har ju gjort två nyemissioner här på ganska kort tid, rejäla nyemissioner som har använts förvärv, och aktiemarknaden har svalt det där med hull och hår och aktien har stigit hela tiden fram tills nu då, sista två veckorna här egentligen, eller veckan då, den har faktiskt tappat en 15% efter Q2 här, så har en liten svacka där, men ja, och plus att de har god lönsamhet också. Det är ju de tjänar ju bra med pengar, en jättebra marginal.
Mm. Vad var det i Q2-rapporten som du tror att marknaden blev lite mer skeptiska kring? Var det bara en tillfällig bump så att säga, eller kunde man urskilja några långsiktiga negativa trender utifrån det som presenterades då helt enkelt?
Vinsten ökade lite mer än väntat. Rörelseresultatet för avskrivningen kom in på 170.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
7 miljoner man har förväntat sig 171. Det var en vinstökning på en 60% ungefär. Så det var ju bra, men resultatet överträffade inte marknadens prognoser lika kraftigt som de har gjort senaste kvartalen. Så jag tror att marknaden var så att säga, den var väldigt svårmättad marknaden idag, utan att speciellt sett till den här kursrallyt som har varit så var inte rapporten tillräckligt bra, trots att den var bättre än väntat, så att aktien skulle fortsätta upp. Och när aktien har gått som de har gjort så finns det ganska många som spelare eller placerare som dansar ganska nära utgången där och som väljer att sälja så fort aktien visar lite tecken på försvagning här. Så det var väl det. Sen så fanns det någon engångspost och så där som inte riktigt fanns med i prognoserna. Ja, så det var väl att rapporten inte var lika fantastisk som tidigare, eftersom marknaden nu har liksom höjt förväntningarna över vad bolaget riktigt lyckades prestera.
Mm, ja, det brukar ju vara så att mycket vill ha mer ofta. Och apropå de här förvärven, så i Sinch fall så handlar det väl också dessutom om utländska bolag som de har köpt och nu ska addera till verksamheten. Vad ser du framför dig där? Kan det uppstå liknande utmaningar här att så att säga gifta in det i den existerande verksamheten, eller tror du att Sinch kommer klara av att göra det smärtfritt? Vad ser du framför dig just kring förvärven som har skett och som pågår?
Sinch, ja, de har gjort väldigt mycket förvärv senaste året kan man väl säga, men de har en historik av förvärva bolag tidigare. De hette ju inte Sinch från början utan hette CLX då, och sen så bytte de namn och just gjorde ett förvärv som hette Sinch. Så de har gjort förvärv tidigare, och det finns två typer av förvärv som de gör. Dels är det, jag vill säga, marknadsförvärv, att man förvärvar en konkurrent som man är som har befintlig verksamhet och som man då liksom tar över, eller så förvärvar man ska vi säga, utvecklingsbolag typ som har nya grejer som Sinch inte har då kring olika meddelandetjänster, och då är det mer teknikförvärv. De har gjort både och, men de som kostar stora pengar är oftast, ska jag säga, marknadsbolagen då, för de har lite omsättning och vinst. Det är ett grannlaga jobb att få ihop verksamheter, om det ska liksom, om man ska nå några synergier. Det är dessutom verksamheter som ligger långt bort ifrån bolagen. De har gjort ganska mycket i Sydamerika så där, men de har lyckats bra. Jag skulle säga att de kanske har en större erfarenhet än Evolution Gaming, som vi pratade om alldeles nyss här, kring förvärv. Så vi får se här, men det har gjorts väldigt mycket på senaste tid, och det har ju höjt risken i Sinch-aktien, och ser man att den värderas till över 50 gånger vinsten, nästan 60 gånger vinsten i år, så är det inte mycket som får snett för att aktien ska tappa 20-30%.
Mm. Ska bli spännande att följa. Vad tror du på lång sikt då för Sinch del? Det är ju så att i mitt tycke det är väl växande e-handeln fortsätter. De har många sådana typer av kunder som de då hjälper att skicka ut olika typer av meddelanden till deras kunder. Den efterfrågan lär ju inte minska framöver. Men vad ser du framför dig? Kan Sinch fortsätta den här tillväxtresan? Eller tror du att det kommer uppstå utmaningar även för dem i framtiden? Vad ser du framför dig helt enkelt?
Nej, jag tror det kommer fortsätta. Det kommer bli billigare och enklare även för mindre bolag och även sånt här. Nej, jag tycker det är en jättebra produkt de har, och tar man just SMS-tjänster då, så mobiltelefonen är ju nästan död som kommunikationskanal, eftersom det rings liksom telefonsäljare och sånt där. Men vad det gäller SMS har man ju hållit det ganska rent från ska vi säga reklam, och det gör ju att meddelandetjänster sunkar där. Eller det värsta är väl med e-post, där det är liksom inte känns som en, ska vi säga, säkert sätt att leverera meddelande på. Men sms är effektivast, enkelt, och det finns hur mycket som helst att göra där. Det handlar liksom bara hur mycket man vågar liksom utveckla det kring. Man kan ju tänka sig att man får sms när man går in i affärer med olika erbjudanden och sånt där. Men, så det finns mycket. Det är en bra tjänst som växer. Och jag vet när det kom till börsen för ett antal år sedan, och de började prata om sms och liksom, tyckte man det där känns inte... 2015 var det väl då, men det har visat sig att det är en enkel men väldigt effektiv informationskanal mellan företag och dess kunder. Så jag tycker de har en bra produkt som folk vill ha, och som och då blir det ofta ett bra bolag.
Mm. Ja, det ska bli spännande att följa och se huruvida de fortsätter sin förvärvsresa. Det är väl ingen vild gissning att det kanske också står på tapeten framöver.
Nej, det är en jättemarknad det här. Så det är klart att de gör, och som sagt var, deras ambition är att bli en global aktör då, och då måste man väl så småningom till Asien mer. Man är stora i USA och Sydamerika och Europa och sådär, men då är det väl Asien kvar, kan man säga.
Mm, just det. Och jag tänker, om vi byter ämne, fast vi stannar ju ändå i samma typ av bransch, så är det så att många it-konsultbolag på börserna har gått bra. Det känns som att de kanske också har kapitaliserat lite på coronapandemin. Jag vet att till exempel Prevas och Softronic har visat fina siffror. Varför är det så att den här sektorn skiner nu under coronapandemin? Vad är det som har gjort att de går starkt?
Det är väl två faktorer. Dels så tror jag att de har lyckats spara kostnaderna. Så att folk har suttit hemma, de har sparat resekostnader och andra kostnader. Kanske lite kontorskostnader också. Här under pandemin, plus att staten har ju faktiskt sänkt arbetsgivaravgiften för alla bolag. Och det gynnar ju då särskilt personalintensiva bolag som konsulter. Så de var extra stimulerade av det där. Och sen så finns det lite permitteringsstöd och sånt där. Och det märkt såg inte alls marknaden egentligen. Alltså om man tar Preva, så tillhör det de stora förlorarna. När coronapandemin satte klona i börsen 24 februari, så noterades Prevas exempelvis till då en 45-46 spänn, och sen var den nere på 20, så den hade tappat mer än halva börskursen. Det var ju för att man tänkte som vanligt att konsulter, de som ryker snabbast i svaga konjunkturtider, och då ska vi sälja konsulter för de kommer få det jobbigt. Men nu visade det sig att konsulterna inte fick det minsta jobbigt, utan ett antal av de här bolagen gör till och med rekordresultat, vilket var väldigt överraskande. Det har man ju sett på kursutvecklingen också. Den är ju mer än fördubblad, till och med 200% upp på en del it-konsulter här. Så det här var att konsulterna klarade den här krisen på ett helt annat sätt än hur de brukar klara kriser. Och ja, det är lite märkligt. Jag tror det är mycket permitteringspengar faktiskt. Och där har ju bolagen varit väldigt dåliga på att redovisa hur mycket pengar de har fått från staten helt enkelt i stöd och andra program här. De enda jag har läst som har fått liksom, som har angett en vettig bedömning där, det är Dometic som gör kylskåp till husbilar och VBG som gör kopplingar till lastbilar. Och bägge de redovisade att de hade fått 5% av omsättningen i stöd. Och gäller det, då är det 5% rörelsemarginal så att säga. Så, men det är inte många som har gjort det. Och vad det gäller de här IT-konsulterna så måste man nog försöka kolla Q3 här och se vad som händer när stöden minskar, om det, så att säga, om vinster faller helt plötsligt. Så det är lite märkligt att de kunde göra så väldigt fina resultat, konsulterna, som de gjorde nu, med tanke på hur det brukar se ut och med tanke på hur börsen reagerade när coronakrisen slog till. Det var ingen som trodde att det skulle bli rekordresultat, för så det nämndes av Konik och Prevas då.
Mm. Ja, det är ju väldigt spännande, för jag minns ju där i början för några månader sedan att det kom ju ändå rapporter att de stora industribolagen då särskilt hade gjort sig av med konsulter för att då i tron att kunna söka de här permitteringsstöden, för man trodde ju att kanske att reglerna skulle vara lite hårdare i början, att man då skulle göra sig av med konsulter först då, innan man kunde faktiskt söka permitteringsstöd för sina heltidsanställda. Men ja, men det verkar helt enkelt som att det blev en återhämtning ganska fort då kanske, och att behovet hos företagen var så pass stort att de här konsulterna fick komma tillbaka, om man tittar på någon form av makronivå.
Eller så är det permitteringsstöden som har syns då i både omsättning och resultat här. Så pratar man med de stora industriföretagen så har ju de dragit ner rejält på konsulterna. Däremot så har väl inte offentlig sektor och många, en del andra sektorer gjort det. Men vad det gällde industri, Volvo och sånt där, och de drog ju ner rejält på både temporärt och permanent på sina konsulter. Men det har inte slagit igenom i konsultsiffrorna än. Och det är en märklig omständighet som inte riktigt är klarlagd. Och jag tyckte att IT-konsulterna inte gjorde något för att klargöra det där. Utan de var mest nöjda med att de gjorde rekordresultat. Och de skrev inte riktigt hur det hade gått till. Vi får väl se vad som händer framöver här, om det blir permitteringsstöden, om de minskar nu, att det kommer liksom pressa dem då. Men ja, det var en överraskning i den här coronapandemin, precis som mycket annat.
Ja, och jag tänkte att vi skulle avsluta det här samtalet med att diskutera Amazon. Det är ju så att det ser ut som att e-handelsjätten ska öppna i Sverige under det tredje kvartalet i år. Det har ju tisslats och tasslats om det här ganska länge nu, men både jag eller vi på Digital och även andra medier, till exempel DN häromdagen, har ju nu ganska, vad det verkar, säkra källor på att det här kommer att ske. Och jag tänkte, Amazons inträde påverkar ju inte bara oss konsumenter, men det påverkar ju också bolag på Stockholmsbörsen som är aktiva inom e-handel. Och där har ju tidigare till exempel Clas Ohlson och CDON kanske pekats ut som de två största potentiella förlorarna. Vad tror du, Uffe, vad kommer ske på kort sikt om det faktiskt blir så att Amazon går ut med någon stor lansering här i Sverige i tredje kvartalet?
Jag tror att inledningsvis så lär det väl inte vara några jättestora effekter. Det är inte så att det inte finns paket från Amazon redan nu då, men det är klart att en lokal närvaro ökar ju det där, och de som kan pressas är ju de du nämner där, CDON då som på börsen heter Kliro, och Clas Ohlson som där det kan komma liknande produkter fast från andra leverantörer då ut på marknaden på ett mer effektivt sätt kring Amazon. Men jag vet inte, du är väl så påläst som mig på Amazon, Johannes. Har du någon reflektion här? Vad tror du är liksom effekten av Amazon? Och när tror du det hinner bli av, redan innan årsskiftet? Eller vad är det de säger detta?
Ja, jag tror att det sista jag har hört och förstått så verkar det som att Amazon i alla fall arbetar utifrån en plan om att det faktiskt kommer ske en lansering under det tredje kvartalet. Och det skulle ju då tajma att man öppnar i god tid före Black Friday, den här heliga stora shoppingdagen i november. Om det blir så, det kan ju ingen svara på med säkerhet, för vi vet att Amazon har liksom haft långgångna planer tidigare att gå in i Sverige och Norden, men att man har liksom skrotat dem i sista stund. De arbetar mycket så att de först går in när allt är klart, och under den perioden så är det ju mycket förberedande arbete som då kanske når medier eller andra intressenter och så. Men det jag tror kommer hända, jag är väl lite på din linje där, att jag tror inte det kommer ske några dramatiska effekter på en gång. Precis som du var inne på så handlar ju redan svenskar från Amazon. Jag tror att vi har uppskattat att det är en handel på minst någon miljard varje år i alla fall då, via till exempel deras tyska och brittiska plattformar. Men det är klart att Amazon, de har ju mycket kapital. De har ju definitivt möjlighet att gå ut med en stor marknadsföringsinsats för att liksom visa för alla svenskar att nu är vi faktiskt här. Och det kommer väl drabba den här typen av försäljare som Clas Ohlson, som kanske då säljer produkter som man inte har så stora känslomässiga band till. Du vaknar ju inte mitt i natten och tänker att jag ska ha en glödlampa som är just från Clas Ohlson, utan du vill ju bara ha en glödlampa som fungerar. Och där kan ju Amazon konkurrera med sitt utbud och pris. Det återstår väl att se då vad det innebär på lång sikt för ett bolag som Clas Ohlson och vad de då kan göra för att liksom mota den här konkurrensen. Men jag tror det blir svårt på lång sikt för just Clas Ohlson, om vi stannar där, att liksom mota Amazon i grinden om de väl kommer in. Det tror jag.
Ja, det är det. Alltså, Amazon är ju helt fantastiskt. Det är ju väldigt många procentenheter de har av den totala e-handeln i USA här. Så de har ju lyckats på ett fantastiskt sätt när de började sälja böcker. Men ja, vi får väl se vad som händer. Det har varit snack om det här i flera års tid. Och, vi får se, helt enkelt se också om de kommer med någon innovation vad det gäller leveranser och sånt där. Det vore ju också kul liksom, att se hur de ska lösa det där på ett hållbart sätt också.
Ja, verkligen. Jag tror ju att leveranser kanske är det som jag tror att Amazon kanske kommer att svårast med i Sverige. Jag menar, Postnord får ju mycket kritik för sina system och med försenade försändelser och så vidare. Och så vitt jag förstår så är Amazons tanke att kanske använda Postnord också i ganska stor utsträckning. Men sen så, deras strategi då brukar vara att man använder många olika typer av leverantörer. Men jag vet inte riktigt vilka krav Amazon kan då ställa på Postnord och huruvida det liksom kan påverka Postnords leveranser och göra hela systemet bättre för alla. Det är ju mycket möjligt att de kan göra bara med sin närvaro, men det ska bli spännande att se. Jag tror ju snarare kanske att i början det som Amazon kommer konkurrera mest med är väl utbud och pris och kanske inte leveranser i första hand. Leveranser är ju definitivt det man har liksom blivit störst på i USA med sina endagsleveranser, men jag tror inte det är en strategi från start här i Sverige. Jag tror att det blir väldigt svårt och väldigt dyrt om man försöker sig på det redan från början.
Intressant ska det bli, och det vore roligt om man kunde få en bekräftelse på om det här verkligen ska ske. För ska de komma igång, som du sa, innan Black Friday här, så börjar det ju bli dags att liksom offentliggöra det här, för det är ju bara drygt 3 månader kvar. Men ja, vi får se helt enkelt.
Ja, så är det, och vi hoppas såklart att kunna rapportera när den här bekräftelsen väl kommer, så alla ni lyssnare, ni får kika in på di.se om ni vill följa utvecklingen kring Amazon. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in Dias andra poddar. En del av dem har uppehåll nu, men vi kan ändå tipsa om dem. Det handlar ju då om Analyspodden där Uffe är med ganska ofta. Vi har även dagliga Morgonkoll. Vi har Makrorådet, Smarta pengar och Intervjupodden Förnuft och känsla. Och om du vill får du gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts, eller så kan du lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du vill göra, då ska du mejla Elin Bjerre, elin.bjerre@di.se. Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är denna vecka DIs redaktionschef Jonas Jonsson, och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag 16:00.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa, trygghet för livet.